Kan man spela hets med en Rubiks kub?
Det tror jag blir jättesvårt faktiskt.
Du lyssnar på Lägg korten rätt, en podcast om kortspelet hets med Oskar Johansson och Erika Norberg.
Oskar Johansson är dedikerad hetsare och var Norrländska Hetsförbundets första ordförande.
Erika Norberg är världens första legitimerade hetsare och 14-faldig hetsmästare. Idag pratar vi om tips nummer 8 i boken 100 tips för att bli en bra hetsare.
Hej Oskar! Kul att du ville spela en podcast med mig.
Hej Erika! Ja, det var ju ett tag sedan.
Ja.
Förra podcasten spelade vi in innan förra podcasten släpptes.
Mm, det var ett tag sedan.
Det är lite meta.
Och nu är vi tillbaka i det vanliga att vi sitter på olika ställen och spelar in.
Precis. Så nu gäller det att hålla koll på våra egna ljudkurvor här.
Ja, men det går säkert bra.
Ja, så hur mår du?
Jo, jag mår bra. Jag har rest runt här i Sverige de senaste 3 veckorna och nu till slut kommit hem igen. Det känns ganska bra faktiskt.
Ja, har du fått spela någon hets under den tiden?
Ja, jag spelade faktiskt lite hets den senaste veckan när jag var i Norsjö.
Mm. Gick det bra?
Ja, det skulle jag väl säga. Jag gjorde en så här, la ut jättemånga kort som du, jag undrar om jag också var uppe i 44 kanske. Något liknande i alla fall.
Ja, spelade ni vanilj eller spelade ni med specialregler?
Nej, vi spelade helt vanligt då faktiskt.
Mm. Skälet till att jag frågar då, det handlar ju om dagens tema. Att öva på varierande sätt.
Mm.
Och då kanske man vill göra någonting annat än bara den vanliga vaniljglassen. Den vanliga hetsen.
Ja, det kan ju bli lite så att ja, men man spelar kanske med samma personer. Det blir lite samma sak varje gång. Och då kan man ta till sig det här att hitta på lite nya regler som man använder sig av helt enkelt.
Mm. Jag är ju lite skeptisk mot vissa av de här nya reglerna som brukar komma upp på detta öva på varierande sätt nivå. Men det kommer vi ju fram till.
Mm. Jag har ju länge varit sugen på att ha någon slags hetsfestival då man under en vecka att prova lite olika varianter av hets. Hetsstafett har jag försökt få in att man sitter en slumpvis lång tid på sin plats och sen när klockan ringer då ska man byta plats med någon annan och så ska man spela därifrån.
Och poängen är då knutna till platsen som man sitter på.
Precis, så det gäller att hetsa snabbt eller inte alls.
Mm. Det är ju spännande.
Mm.
Man kanske skulle kunna spela med schackklocka också.
Tänkte att man får lägga en sak och sen slår man på schackklockan, eller hur tänkte att det ska fungera?
Ja, precis. Ett drag åt gången.
Ja, för de som tycker att det här med snabbhet är det sämsta med hets, så att man hellre vill ha det taktiska, då kan man ju köra den varianten.
Mm. Men det blir ju ändå lite stressat också om man har en begränsad tid.
Ja.
För då borde man ju köra på schackklocka 1,5 minut per spelare eller någonting sånt.
Ja, men det.
Ja, men jag tänker en standardmatch är väl typ 1,5 minut.
Mm.
Ja, då kanske man skulle ha kortare. För man borde ha chans att... Men det blir problem med 4 spelare också. De flesta schackklockor är gjorda för 2 spelare.
Man kanske bara ska göra det när man spelar 2 och 2. Eller 1 mot 1 snarare.
Eller så spelar man så att man har en schackklocka per personer som sitter mitt emot varandra.
Ja, då kan man vara folk som spelar samtidigt. Så att man kan ändå börja slåss med folk. Men ja,
mm.
Det låter intressant att testa det här.
Precis. Nu bröt jag ju in rakt in i tipset.
Ja, men det går bra. Jag skrev här också i tipset att man kan testa att få lägga på varandras högar, alltså på varandras enskilda spelfält, och det provar vi faktiskt i Umeå en gång. Vi kallar det gökhets, att som en gök sticker ut snabbt ut på någon annan ställe och lägger där. Och det blir lite intressant, för då får man ju andras kort på sitt spelfält så att man lägger ut så att de får poäng för att man lägger ut saker när man lägger ut deras kort.
Mm.
Och om någon får ett hål, då kan ju alla kasta sig dit och lägga vad som helst där.
Mycket spännande.
Mm. Så ser man att någon kommer få ett hål, det första som hände, och blev det mycket, mycket bråk om den platsen.
Ja, det blir ju mer action. Det känns som att det borde bli minska risken för döda omgångar också. Ganska ordentligt. För att man får så många fler möjligheter att lägga på. Mm. Sen så måste man ju bli mer blockerad själv också.
Ja. Och vi körde 4 lag och då är det ju oftast aktivitet hela tiden ändå. Så det var kul. Men det tog lång tid för folk att komma framåt i poängen. Jag tror vi slutade vid 50. Det var ganska lagom.
Ja, men det kan jag tänka mig. Det blir mer att man lägger på varandras högar än ut i det gemensamma spelfältet. Och det är ju någonting som jag ser när jag spelar, att det egna spelfältet bygger jag mycket mer på och fokuserar mycket mer på än det gemensamma.
Mm.
Ja, du skriver ju också i tipset i boken att man kanske ska ställa sig upp varje gång som man vänder fram en kung.
Ja, man kan ju köra lite så här hejknäckt-regler att... Ja, nu vet jag ingenting om dem, men jag vet att något, då ska man slå på högen och man kanske ska ställa sig upp och man ska ropa olika saker och så. Så det kan man göra. Det kan vara lite jobbigt om man i vändhögen alltid vänder fram 4 kungar på ett varv. Så att man måste ställa sig upp hela tiden. Men det händer inte så ofta.
Nej.
Sen det som jag och Silla använde oss av när vi spelar mycket, de här matcherna till 500 till exempel, så införde vi plingregeln. Och det är att man måste säga pling varje gång man lägger ut ett S. Och det står här också att plingregeln har förbjudits på officiella turneringar av Norrländska Hälsoförbundets ordförande, vilket då var Oskar.
Ja, och det hade ju sina orsaker. Jag blev så oerhört, oerhört psykad av den här plingregeln. Och inte bara på grund av plinget, utan den utvecklade formen av plingregeln.
Tänker du på de här andra, att man ska göra ljud när man lägger ut andra kort också, eller?
Japp.
Ja, så vi hade då pling på S, och sen på 2R så sa vi donk, och 3R så sa vi dodonk, och på en 4 så sa vi 4. Och sen sa vi inget på de högre.
Mm, och jag tycker ju att det är ju ganska ofta som det kommer ut något av de här korten.
Mm.
Och en av sakerna som gäller när man spelar hets är ju att hålla reda på vad kommer ut. Men att lagen ska hjälpa varandra och säga vad som kommer ut känns ju lite skeptiskt.
Ja, det gör det ju svårare att smyga med någonting i alla fall.
Det gör det.
Mm. Men jag tycker det är ganska kul ändå.
Hur ska man då kunna spela ninja hets?
Ja, nej, så det är ju bra att man ska kunna smyga med kort. Men det är också kul att variera sig lite.
Ja.
Införa nya regler.
Det förstår jag.
Har du några andra förslag på hur man kan variera sig på något sätt som inte stör dig lika mycket?
Mm, ja, man kan väl spela upp och ner. Jag tror att man inte skulle orka det i längden.
Tänker du att man som person ska vara upp och ner, hängandes i taket?
Ja.
Ja.
Precis. Eller i knävecken.
Ja.
Det var bara ett förslag för att göra någonting nytt.
Ja.
Jag såg ju faktiskt filmen Suicide Squad igår. Så blev det lite Batman-tankar där.
Ja.
Ja, men vad kan man mer göra?
Jag kanske ska förklara det med hetstafett lite mer. Vi har faktiskt testat det några gånger.
Ja.
Det har varit kul på de här hetsträffarna i Umeå. För då har jag fått leka med mina galna idéer lite grann. När vi bara spelar för skojs skull. Och då brukar vi ha någon, ja, om alla som är där vill vara med och spela så kan man ha en fast tid att typ 30 sekunder, sen byter man. Annars hade vi att det var någon som satt med en timer och valde en slumpvis siffra mellan 20 sekunder och en minut, tror jag vi sa. Och sen att de säger om man ska byta plats med den mitt emot, om man ska flytta till höger eller vänster eller hur man ska flytta. Så att det kan variera sig lite. Jag har också provat att köra att ja, det är alltid typ 30 sekunder och så flyttar man till vänster. Så då vet man ju om man ska, åt vilket håll man ska flytta. Och en gång när vi körde så var vi ett udda antal, men vi körde ändå i lag. Men då flyttade jag halva laget vidare, så att man bytte lagkamrat. Och så hade vi dessutom en person över som byttes in.
Lite som i volleyboll.
Och så byttes någon person ut. Ja, precis. Så att då, ja, den som är utanför när det slutar får inga poäng, men den får heller inga minuspoäng. Så att ibland är det bra att stå utanför.
Mm.
Så det kan jag rekommendera om man är några stycken. Hetsstafett alltså.
Mm. Och än så länge så kommer ju såna här lite mer spännande versioner av hets, eller galna versioner av hets, inte att vara turneringsmässiga.
Nej. Nej, det är i så fall vid speciella tillfällen där man inte riktigt tävlar på allvar.
Jajamän. Men vad har vi mer gjort sen senast? Jo, när vi var på samma ställe.
Mm.
Då tog vi och spelade in en intervju.
Ja.
Tycker du att vi borde lyssna på den?
Ja, den tycker jag passar bra in nu.
Ja, nu sitter vi här tillsammans med 3/5 av familjen Lundberg. I familjen Lundberg så vet jag att det finns en ganska stor andel som tycker om kortspelet hets, men det finns också de som verkligen inte tycker om att spela hets.
Och vi har kanske representationer från båda sidor här.
Det tror jag vi kan säga att vi har. Mm.
Så de som sitter här, det är då Rickard, Levi och Sofia. Och dessa är då, ja, casual hetsspelare skulle man kunna säga. I alla fall delar av dem.
Mm.
Ja, hur länge har ni spelat hets? Hur mötte ni det här med hets?
Jag mötte hets hemma hos familjen Johansson i det blå huset i Norsjö. Och hur länge sedan kan det vara? 10 år sedan kanske?
Borde vara längre.
Ja, då är det länge sedan. Det var länge sedan, jag kommer inte ihåg. Och hur var det med dig, Levi? När började du spela hets?
Jag började för 3 år sedan. Jag började när jag var 6 och nu är jag 9.
Mm. Och Rickard, hur ofta spelar du hets?
Ja.
Eller när började du spela hets?
Jag får knappt vara med, för de tycker det är för långsamt när jag är med och försöker hjälpa till. Eller hur? Får jag vara med?
Ja, du får
inte alls vi spelar med. Jag spelar inte så ofta, jag brukar diska. Det är så vi gör fördelningen i vår familj.
Mm.
Ja.
Men du får vara med och spela hets.
Ja, fast det går väldigt långsamt. Det är som att alla strategispel har upphört i och med att hets kom in.
Mm-hmm. Mm. Är det så?
Mm.
Så det blir inte så mycket risk och...
Nej, jag vet inte. Det är inte så mycket sånt heller. Ja, men ska det bli diskat hemma så börjar de spela hets.
Ja, det kan vara en bra lösning. Ja. Tips till lyssnarna.
Ja.
Tycker man inte om att spela hets, då får man diska.
Mm. Men det är så himla stressigt. Gå inte sitta där och stressa på.
Men jag har för mig att ni har lite husregler också. Är det så?
För hets.
Lite handikappregler.
Ja, ibland har vi det. Jag hade det när...
När man introducerar nya så här.
Ja, men alltså jag vet när Johannes började på hets då, en 50-årig som inte är här. Han, då gjorde så att han fick ha 5 10-kort. För att han skulle ha en sportlig chans. Dessutom gjorde jag så att jag fick bara använda en hand, så jag satt på en hand när jag spelade hets. Det var väldigt fiffigt. Och den här regeln tänkte jag även införa på Levi här.
Jag gillar det.
Men han gillar inte den regeln.
Aha. Varför inte det då?
Jag vill visa att jag är bättre än en av våra lite barnslig och använda sådana regler.
Ja.
Och det kan man väl säga är bra. Börjar vid 6 års ålder har väl visat sig vara en rätt god ålder att börja vid.
Mm, det var då jag började. Det känns som ett vinnande koncept.
Och då att spela utan handikapp också.
Mm.
Så vem vet, kanske har vi en framtida 14-faldig hetsmästare här.
Ja,
så kan det vara. Vad tycker ni är det bästa med hets då?
Jag tycker att det är ett trevligt sätt att umgås. Tydligen en trevlig umgängesform.
Det är ganska roligt att introducera nya i det.
Mm. Och man är väldigt glad ibland. För sen ska man gå ner och sen så blir det så roligt så att typ ingen är tyst.
Ja, det kan vara lite skiftande humör på spelarna beroende på hur lyckosamt det går. Mm.
Det finns en hetsvariant som jag passar mig. Det är den med A4 stora kort. Det går lagom fort. Mm.
Mm. Jättehets som ja. Jag brukar
kalla. Som man spelar på golv. Typ. Mm. Det är roligt. Mm. Det har vi gjort några gånger. Jättekul faktiskt. Så att ska det bli hets hemma hos familjen Lundberg, då blir det jättehets. Ja. Om alla ska vara med. Mm.
Men det är nog oftast små.
Små hetsare.
Innebär det att ni har skaffat jättehetskort?
Japp. Oh. Vi har 4 kortlekar.
Det sprider sig.
Yes.
Och målat baksidorna då?
Märkt.
Ja,
ja,
så då har vi några varianter där. Vi har jättehets och vi har att ha färre 10 kort. Vi har ha en hand mindre när man spelar. Och det var det, va?
Mm.
Ja.
Mm. Och spela i par är ju det vanligaste när man börjar.
Ja.
Mm. Det gör man väl kanske hela tiden.
Har ni någonting tycker är roligast att spela i par eller själva?
Jag tror att det... Eller... Jag tycker att det är roligt att spela i par. Men jag tror att det... Jag tycker att det är faktiskt lite roligare att vara lite själv och försöka få koll på allting själv. För det blir lite hetsigt.
Mm. Ja. Tack för att ni ville vara med i vår podcast.
Ja, tackar. Trevligt.
Ja, där fick vi också några tips på vad man kan göra för att spicea upp det hela. Mm. Krydda hetsspelandet.
Ja.
Jättehets har vi ju pratat om tidigare.
Mm. Det är en mycket bra form av hets tycker jag.
Men också att spela med diverse handikapp.
Mm.
Kanske sitta på en hand.
Ja, och det går ju att alla har så att man bara får en hand.
Mm. Och tycker man att det inte ger nog med utmaning så kan man ju alltid spela med fel hand också.
Mm.
Sen vet jag ju att du har ju varit extrem och ibland kört med 2 kortlekar och spelat som 2 lag.
Ja, det kan funka. Det känns som att man verkligen vinner om man lyckas vinna över de andra med båda. Helst sluta över 100 med båda.
Har du lyckats med det?
Mm.
Stackars de du spelar emot.
Ja. Men jag tror de tycker att det var ganska roligt också. Att det var så sjukt.
Mm.
Men det är mest med halvnya spelare som det går bra.
Jo. De mer erfarna brukar ju vara lite snabbare på korten.
Mm. Sen har vi också testat att spela så att när man, om man har hetsat en gång så får man 1-10 kort färre och så vinner man när man kommer ner till 0. Man kan också göra det tvärtom, att om man, att man börjar med få 10 kort och sen ska man upp till ett visst antal för att vinna, så att det inte är att den som lyckas bra får en fördel hela tiden.
Ja. Det tycker ju jag låter lite vettigare.
Mm.
Att den som vinner får, eller den som hetsar får kvar kort.
Ja.
Och kanske den som har fått först poäng den omgången får 1 färre.
Mm. Ja, och så en gång när vi spelade, jag tror jag berättade om den matchen då vi var 6 personer runt ett runt bord med varsin kortlek. Då hade vi efter ett tag så kom den till som gärna skulle vara med, men det var ganska fullt runt bordet. Så det blev att hon hoppade mellan och spelade i laget med den person som låg sist efter förra omgången. Och det blev att hon hoppade runt mellan olika. Så det var också ganska kul handicapsystem att den som ligger sist får lite hjälp att komma upp och så får någon annan chansen.
Mm. Men det känns som att då ska man ju ha någon som är vass på spelet också, som är den som hoppar in.
Ja.
I alla fall inte en nybörjare.
Nej, man vill ju inte ha någon som gör spelet långsammare då som hoppar in.
Nej.
Men man kan också, om man har en helt nybörjare så kan ju den hoppa in hos den som led.
Så kan man göra.
Om personen inte känner sig förolämpad av det, vill säga. Men jag och många andra har ju mycket lättare för att spela själv än i lag. Så ja. För mig skulle det nog oftast vara en nackdel att få en lagkamrat en sån gång.
Precis. Och det har ju hänt att vi för att försöka jämna upp har tagit och lagt personer som i ditt lag för att göra dig långsammare.
Mm. Och det är lite naturligt så att det är två hjärnor som måste fungera ihop om man är flera. Och det går inte lika snabbt som när det är bara en hjärna som ska ta besluten.
Precis. Och kanske mest de konsekvensgrundande besluten, som när man ska bestämma, ska jag gräva över det här kortet eller inte?
Mm.
Gräva över ett kort, alltså att man lägger ett kort på ett annat kort och låser det kortet.
Ja, det kan ju vara svårt att hinna kommunicera att ja, men nu sparar jag den där, eller nu väljer jag att lägga över den här för att jag har ett syfte med det.
Mm.
Har du några fler varianter du har kört med? Har du kört med någon variant?
Nej, men jag är ju ganska mycket så här att jag föredrar att spela enligt reglerna. Ska det vara så ska det vara rätt.
Mm.
Det är ju lite min grej då. Den enda sån där grejen som kanske inte är riktigt regelmässig, det är ju att ibland säga Uno när man har ett kort kvar.
Mm.
För att stressa de andra spelarna lite.
Ja, men det kan också vara farligt att jaga upp mot spelarna.
Det kan också vara väldigt farligt, för ibland så vill man ju verkligen smyga med att nu är det snart dags att göra hets. Kanske speciellt när du ser chansen att nu har jag chans att lägga ut väldigt mycket kort. Jag satsar på att ta mycket poäng den här rundan istället för att hetsa snabbt.
Mm.
Och då, om man säger Uno, då för vissa går paniken igång och de får mindre gjort. Medan för andra så blir det att man lägger in en växel till och kör på dubbelt så snabbt.
Ja, det är ganska ofta man kan känna att oj, nu håller någon på att trappa upp till att den här ska göra en hets. Och då ökar i alla fall jag tempot så mycket jag bara kan för att hinna hetsa före eller få ut så mycket som möjligt innan personen hetsar.
Mm. Man går ju in i ett upploppsläge.
Mm.
Ja, men mer än så kan jag inte riktigt komma på. Jag vet inte om vi har något mer att prata om idag.
Men om du som lyssnare har några andra varianter på ett som du har testat, så får du jättegärna skicka ett mejl och berätta om det och hur det gick. Eller om du har någon idé på vad man skulle kunna göra, så kan vi ta upp det också och kanske få någon annan att testa.
Mm. Så till nästa gång, hetsa lugnt.
Och hetsa på!
Du har lyssnat på Lägg korten rätt, en podcast om kortspelet hets. Med Oskar Johansson och Erika Norberg. I nästa avsnitt talar vi om bli arg på korten, inte på världen.
Om du har någon hetsfråga, någon tanke om det ämnet eller kanske något tips på hur man kan variera sitt hetsspelande, så får du jättegärna skicka ett mejl till oss på hetspodden@gmail.com.
Kan man spela hets med en Rubiks kub?
Det tror jag blir jättesvårt faktiskt.
Att man skulle göra varannat drag i hets och varannat drag på kuben.
Mm. Hur vet man vad som räknas som ett giltigt drag på kuben då?
Nej, ett giltigt drag på kuben är ju att man vrider en sida.
Ja.
Valfritt antal snäpp.
Ska varje person ha varsin Rubiks kub eller?
Ja.
Räknas det som en hets när man har löst den?
Ja. Eller så är det en separat tävling. Eller om man löser den får man 20 extra poäng.
Ja. Men då kanske man får välja. Man kan lägga hur mycket tid man vill på kuben och hur mycket tid man vill på hetsspelandet.
Ja.
Det är så svårt. Eller man kom som ur rytmen om man gör ett drag. Typ vänd upp tre kort ur vändhögen. Sen vrid en grej på kuben.
Jo.
Det är lättare att göra lite grann på varje ställe.
Precis. Men jag tror inte att det skulle vara värt det. Tiden som man lägger på kuben.
Men om man sitter fast.
Det är sant.
Fast man måste lösa den hela vägen också. Det kan vara svårt att hinna. Men det finns ju de som gör det på 20 sekunder. Kanske mindre.
Ja, världsrekordet är under 6 sekunder.
Ja.
Galet.
Och världsrekordet i snabbast hets är 11,3 sekunder. Så, ja, om man skulle lösa den de första 6 sekunderna och sen ta 11 sekunder på att göra en hets, så skulle man nog ändå hetsa först.
Ja.